Gott att se er, höll jag på att säga. Jag ser ju bara några av er, ni som är här. Men det är gott att vara här i alla fall. Jag har tänkt på en sak, det är det här med att vårt språk har ju förändrats så väldigt mycket under året som har varit här. Jag tror att det är första gången i historien som man kan fråga ett barn om vad han eller hon ska bli när hon blir stor och få svaret statsepidemiolog. Det har liksom aldrig hänt förut. Vi har lärt oss en massa nya ord som inte har funnits i våran vokabulär tidigare. Några sådana här ord som inte har funnits förut ens. Till exempel så kan man få coronaxpärr nu för tiden när man sitter och jobbar hemma för mycket. Eller man kan få sådana här, vad kallas det? Coronantän när man sitter hemma. Eller covidiot är också ett sånt där bra ord som har kommit upp nu. Någon som struntar i föreskrifter och utsätter andra för fara och sånt där. Det är nya ord som har kommit in och en del gamla ord som har funnits länge men som vi aldrig har använt förut liksom har smugit in. Vi kan ju helt oprovocerat plötsligt bara använda ord liksom flockimmunitet eller symptomfri. Det är ju såna här ord som vi aldrig skulle ha pratat om tidigare som nu är liksom vardagsspråk. Eller bara ordet pandemi som vi pratar om. För något år sedan så visste ingen av oss knappt vad det var. Det är ett grekiskt ord. Alltså när en sjukdom börjar spridas mycket så kallar vi det för en epidemi. Det känner vi till. Det kommer ifrån epidemos. Det är en sjukdom som finns ibland folket eller bland folken. Vissa har den. Många kanske har den. Men när sjukdomen börjar spridas tillräckligt mycket så börjar man tala om en pandemi. Därför att den finns pandemos i hela folket eller bland alla folk. Och ändå så kan vi ju säga att jo, fast det är många av oss som faktiskt inte är sjuka. Det finns ju fortfarande en hel del människor som kanske inte ens känner någon personligt som har blivit riktigt allvarligt sjuk. Och för dem så kan man ju tycka att det här fokuset på restriktioner och försiktighet och jakten efter botemedel och vaccin kan kännas överdriven för många för att det gäller väl inte mig. Och precis så är det faktiskt med vårat förhållande med Gud, med synden. Det är någonting som Jesus säger att det är inte de friska som behöver en läkare utan de sjuka. Och för den som inte känner att man är sjuk så kan man ju tycka att det här talet om långfredagen och det här enorma fokuset på Jesu kors, det känns ju lite överdrivet. Kanske lite konstigt. Inte bara ibland de som inte är troende utan även ibland oss alla så finns det liksom någon sån här känsla av att ja, visst finns det många som är sjuka. Vi kan tala om synden som en epidemi. Det finns naturligtvis synd hos många. Fast jag menar, jag har ju naturligtvis brister som alla andra. Men någon syndare vet jag inte om jag skulle säga att jag är. Men den här dagen när vi samlas med fokus på Jesu död och Jesu kors, så tror jag att det finns en väckarklocka för oss. Därför det som korset hävdar är faktiskt att synden är en pandemi i ordets rätta bemärkelse. Det är någonting som inte drabbar vissa utan som finns i hela folket och alla folk. Igår så började vi vår vandring tillsammans in emot korset i Markus evangeliet. Och vi såg hur Jesus när han möter sina närmast den sista gång eller för den sista måltid så säger han under måltiden att en av er kommer att förråda mig. Och alla blir så förskräckta av det här naturligtvis, står det. De blir förskräckta för att någon av de andra skulle kunna göra någonting sånt här. För jag skulle ju inte kunna göra det. Herre, det är inte jag. Och lite senare när de har kommit ut ifrån måltiden till Olivberget så säger Jesus att ja, det spelar faktiskt ingen roll därför att ni kommer alla på fall i natt. Och det tror de naturligtvis inte på heller. Petrus kommer med samma jämförelse som förut och säger att även om alla andra sviker så kommer jag aldrig att göra det. Men Jesus säger att redan i natt innan tuppen har galt två gånger så kommer du att tre gånger ha förnekat mig. Och Petrus kan inte tro det. Han säger att även om jag måste dö med dig så kommer jag aldrig att förneka dig. Och ändå så visar det sig att Jesus känner lärjungarna bättre än de känner sig själva. I trädgården så kommer förrädaren som säljer sin herre med en kyss. Och när Jesus blir gripen så står det att de alla övergav honom och flydde. Och sen när Jesus står inför stora rådet och Petrus är utanför på förgården så svär han och bedyrar tre gånger att jag känner inte den där mannen som ni talar om. I den här kulturen, i den hebreiska kulturen, om man verkligen ville betona någonting så upprepar man det. Sannerligen, sannerligen säger jag dig. Och vill man verkligen, verkligen stryka under att någonting verkligen är sant, då säger man det tre gånger. På tre vittnens ord ska varje sak avgöras, står det i lagen. Och änglarna runt Guds tron ropar, helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige. Petrus har liksom inte bara halkat till. Det är inte att han råkar försäga sig lite fult sådär. Utan han har tre gånger understrukit, jag känner inte den mannen. Han som alldeles nyss var beredd att gå i döden för honom har nu blivit en som inte känner honom. Och det har han hunnit med innan tuppen har hunnit gala två gånger. Det trodde han inte. Det krävs ganska mycket självinsikt för att man ska se att man är kapabel att falla. Det är ganska lätt att precis som Petrus och de andra tänka att även om de andra kanske sviker. Det är klart att det finns många som kommer att falla ifrån. Men aldrig jag. Men när vi idag står och ser emot Jesu kors så kommer vi att se att Jesus hade rätt. Vi måste se det. Därför att våra liv hänger på det. Vi kommer alla på fall. Synden drabbar inte vissa. Det är en pandemi. Och när man har upptäckt det så börjar man ju se det här. I de här texterna som vi började vandra igår så börjar vi se i Markus evangeliets beskrivning så är det så att varje aktiv människa som möter Jesus under hans sista dygn är en syndare. Det är människor som ger uttryck för det här föraktet för Gud och för hans godhet. Som det som är syndens kärna. Stora rådet vänder och vrider på Jesu ord. De kan inte komma överens om riktigt vad det är han har sagt, men de gillar det inte. De har bestämt sig för att han förtjänar att dö. Han förs till Pilatus, ståthållaren, som visserligen kommer fram till att Jesus är oskyldig. Han ser ju det. Men som ändå dömer den här oskyldiga mannen till lagens absolut strängaste straff. Fast att han vet att han är oskyldig så skickar han iväg honom för att bli avrättad på det grymmaste tänkbara viset för att det står att han ville vara folket till lags. Och det är ett förakt inte bara emot rätt och sanning utan emot honom som är rättfärdig och som är de oskyldigas försvarare. Soldaterna som tar hand om Jesus efter det som frossar i misshandel och tortyr och hån för att liksom uttrycka att de som romare är överlägsna det här upproriska folket i Judén och att de är på något sätt mer upplysta än den här judiska sektledaren och alla vidskepliga som har satt sitt hopp till honom. Det finns ett så djupt förakt i detta. Och till slut så förs han ut för att korsfästas. Och på varje sida om honom hänger två stycken rövare, står det. Vi skulle förmodligen idag kalla dem för terrorister. Som av allt att döma hörde till samma aktivistgrupp eller en liknande gruppering som Barabbas, som det står om, som hade begått mord under oroligheterna, som det står. Alltså människor som har offrat människoliv för sina egna principer, sina religiösa eller politiska principer, och uttryckt förakt för honom som hade skapat de där människorna, som hade gett dem liv och som gladde sig över dem varje dag. Och det här, syndens och föraktets ansikte, ser vi även i oss själva och omkring oss fortfarande. Och det ser ungefär likadant ut. Det här föraktet för Gud och hans godhet, det visar sig varje gång som vi vänder och vrider på Guds ord för att få döma våra kristna syskon för att de har fattat fel. Det visar sig varje gång som populistiska politiker eller försiktiga kristna kompromissar med det vi vet är rätt och sant för att vinna poäng bland människor. Det visar sig i varje handling av förtryck, av misshandel och tortyr. Det visar sig i varje tidningsartikel som förlöjligar de som har mage att tro på en personlig Gud i våran upplysta tid. Det visar sig varje gång som vi sätter våra principer före människor. Varje gång som vi blundar för människors utsatthet för att skydda vår egen välfärd. Det visar sig när vi som är Jesu vänner, trots att vi har en sån hög bekännelse som Petrus hade, fortfarande lyckas leva liv som faktiskt säger: jag känner inte den mannen. Sanningen är att vi är alla en del av den här världen. Vi är alla en del av det här samhället. Och sanningen är att precis som Jesus säger så kommer vi alla på fall. Därför att synden är pandemisk. Den finns pandemos. Den finns i alla folk och i hela folket. Den här sjukdomen som får oss på tusen små kreativa sätt att förneka våran Herre, att förakta skaparens godhet. Och samtidigt, trots att det här är tydligt i korset, så är korset inte en anklagelse. Det är därför det är så stort att få vara samlade omkring den här märkliga händelsen. Därför att det vi ser i Jesu kors är inte uttrycket för Guds vrede över världens förfall. Utan korset markerar liksom skärningspunkten mellan vår synd och Guds oändliga kärlek. De här namnlösa syndarna som hänger på varje sida om honom, de kände inte Jesus. De kanske aldrig hade stött på honom. Men de får dela hans sällskap. För att han delar deras öde. Och där, när han hänger där, och vi ser honom där omgiven av världens förakt ifrån alla som han har mött under de sista dygnen, så finns inte ett spår av förakt hos honom. Han hänger där och ger det som ingen kunde ta ifrån honom. Det står att vid nionde timmen så står det att han ropade högt och gav upp andan. Nu står det inte riktigt så i den här översättningen, men jag tycker om det uttrycket, att han gav upp andan. För det understryker det här som Jesus säger i Johannes evangeliet om den gode herden som ger sitt liv för folket. Så säger han att ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. För sanningen är att det här är Guds svar på världens synd. När Johannes döparen får se Jesus så pekar han på honom och säger: där är Guds lamm som tar bort världens synd. Och det liksom sammanfattar så mycket av hela Guds frälsningsberättelse. För om vi tittar på det begreppet, där är Guds lamm som tar bort världens synd. Vem ser synden? Det är världens synd. Det är förnekarnas, förrädarnas, det är föraktarnas synd. Det är fegisarnas och populisternas och terroristernas synd. Det är din och min synd. Det är världens synd som han tar på sig. Hela världens pandemos. Hela folkets synd. Och vem ser lammet? Det är Guds. Lammet är Guds. Han betalar skulden ur egen kassa. Medan vi är upptagna med att hålla på och diskutera om hur vi ska tolka hans ord och vem av oss som egentligen är den största syndaren, så har Gud valt ut sitt offerlamm. Sin egen älskade son. Och så ger han det som ingen kunde ge. Med ett högt rop slutade Jesus att andas, står det. Och då brast förhänget i templet uppifrån och ända ner. Det är ganska härligt, för att jag tror inte att det var ett väldigt, väldigt tjockt tygstycke. Och det fanns liksom ingen reva i det här. Det är inte någon prydlig, liksom, trådrät, försiktig liksom, uppslit. Det här, när ett tyg brister på det sättet, så sker det med en smäll. Tyget som förhänget som skilde världens eller människornas värld ifrån Guds boning brister med en smäll som ekar genom hela templet och som ekar genom hela universum. Därför att det visar att nu är det färdigt. Nu har det här fullkomliga offerblodet har nått fram till nådastolen. Och nu är vägen öppen. För föraktare och förnekare. Och övergivare. Vägen är öppen till Gud. Därför att han har gjort det som inget av de här miljoner offren som hade förrättats på den här platsen i 1000 år hade kunnat göra. Guds lamm har tagit bort världens synd. Häromdagen, eller förra veckan, så var jag i ett samtal med en närstående. Och ja, vi pratade om annat, men vi kom in på det här. Vad är kärlek för någonting? Och vad innebär nåd egentligen? Och det kom upp det här med att i världen så vill vi gärna tro att Guds kärlek betyder att synden är tillåten. Vi vill gärna ha det så. Vi vill ha en Gud som tillåter synd för att han älskar oss så mycket. Men det skulle ju vara som att komma till en läkare och höra att ja, du är visserligen dödligt sjuk, men det gör inget, för jag tycker om dig ändå. Det är ju egentligen ingenting som vi skulle ha så mycket glädje av. Men storheten som vi upptäcker idag, det är att Guds nåd är mycket större än syndernas tillåtelse. Guds nåd innebär syndernas förlåtelse. Det är ett frikännande och en befrielse. Därför att någon annan har tagit sjukdomen. Och inför den här gåvan. När vi inser att det var våra sjukdomar som han bar. Och vi inser att han bar dem fullständigt. Då händer ju någonting viktigt med våra liksom, proportioner. Vad händer med alla de här frågorna som vi strider om? Det här som vi ser i texten. Pilatus och soldaternas underliggande fråga om var den riktiga makten ska finnas. Blekna liksom bort i mötet med den här triumferande maktlösheten som Jesus visar. Stora rådets fråga om hur vi egentligen ska tolka det som Jesus har sagt. Den bleknar bort inför den här enorma betydelsen av det som Jesus har gjort. Och lärjungarnas ständiga fråga om vems synd som egentligen är störst, den blir helt överflödig när vi inser att synden är förlåten. Och inte bara de stora synderna eller kanske de små synderna som hade förmildrande omständigheter, utan pandemos, hela folkets och alla folks synd. Vi gick alla vilse som får, läste vi här tidigare. Och Paulus skriver att alla har vi syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Och utan att ha förtjänat det så blir vi också rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus. Så korset som vi samlas omkring idag, den visar oss både att synden är en pandemi. Synden diskriminerar inte. Den finns i oss alla. I alla folk och hela folket. Men den visar oss också att frälsningen är ännu större. Den visar att vi alla kommer på fall. Men också att förlåten har rämnat för oss alla. Det som ingen av oss kunde göra gjorde han. Och därför så gäller frälsningen oss alla. Därför att lammet är Guds. Och därför behöver vi inte längre sitta och jämföra flisor och bjälkar i varandras ögon. Vi behöver liksom inte diskutera vems synd som är värre än någon annans. Utan vi får se det här. Att vilka vi än har varit, så är vi här fria och frikända. Guds rikes fria barn. Vi är renade genom lammets blod. Vi är försonade med varandra och med himlens Gud tack vare det som han har gjort. Så långfredagen är liksom inte en dag som en angelägenhet för några. Och som vi andra kan rycka på axlarna åt. Om vi får se det som den här dagen säger oss, så har vi skäl att jubla. I morse när jag tidigt var ute på Mellanvallen och sökte Gud inför den här stunden, så reflekterade jag också, som min fru sa när jag kom hem, att det är ju inget vidare långfredagsväder. Det började bra, det var mulet och lite sådär. Och sen rätt vad det var så stiger en strålande sol. Men det är faktiskt det absolut mest lämpliga vädret för en långfredag. Därför det här är en glädjens dag. En dag när vi slipper att döma varandra, för vi inser att domen har fallit och den föll på honom. När vi inser att priset är betalt och det betaldes av honom. Att Guds lamm har tagit bort världens synd och att den som sonen gör fri är sannerligen fri. Så låt oss tacka Gud. Herre, vi vill prisa och tacka dig för det som vi får samlas omkring den här stunden och den här dagen. Vi tackar och prisar dig för att du gav ditt liv. Att trots att vi alla var en del av en värld som föraktade dig, förnekade dig och vände oss bort ifrån dig, så fanns det ingen förnekelse och inget förakt i din blick. Och Herre, vi vill be dig idag om din förlåtelse för alla gånger som vi har levt ett liv som förnekar dig. För alla gånger som vi har levt ett uttryck för förakt inför dig, Herre, och inför de människor som du älskar. Och vi vill be dig idag att du ska låta ditt blod få tränga så djupt in i våra liv. Att det får bli riktningen för oss. Att vi får leva varje dag korsmärkta. Att vi får vandra varje dag med ditt kors som våran riktlinje. Och som våran triumferande medalj. Där vi får se det värde som vi har som människor kommer inte ur vad vi lyckas göra, utan att du har uttryckt att du älskar oss djupare än vi kan förstå. Synden må vara större än vi trodde, men din nåd är oändligt mycket större än så. Herre, låt oss få minnas och prisa dig den här dagen. Därför att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Lovad vare du, Herre, i evighet. Amen.